O Jesus, vi tackar dig att vi får samlas ännu en gång omkring ordet, och vi får be till dig, Herre. Vi får upphöja dig och hylla dig. Hylla och ära ditt heliga namn, Herre. Du som har det namn som är över alla andra namn på jorden, Herre. Jesus, vi prisar dig för den nåd du har visat oss intills idag. Och tack att du vill leda oss ännu ett steg vidare på vägen, Herre. Vidga vår förståelse inför din storhet, Herre. Din makt och din härlighet, Herre. Jesus, du vill hjälpa oss att vi kan växa ytterligare, bli starkare i dig, Herre. Genom att vi får en större kunskap om vem du verkligen är, Herre. Tack Jesus, tack för mina vänner som har kommit ikväll. Jag ber dig att du ska välsigna ditt ord, Herre, på allas våra hjärtan. Gör det levande för oss, Herre. Jag ber dig i Jesu Kristi namn. Amen. Halleluja, halleluja. Visst är det en fin kör? Ja. Så finns den. Ska vi sjunga den en gång till, tror jag. Bra kör kan man sjunga många gånger. Jesus kallar dig, kom nu till källan, kom. Jag tänkte att vi ska börja och röra vid någonting här som jag har känt sedan vi kom hit de allra första gångerna här. Och så blev jag faktiskt påmind av någon. Det är ju så man försöker att analysera. Vad behöver vi? Vad är det egentligen riktigt stora behov? Och det skulle säkert kunna uttryckas på olika sätt av olika människor. En del vill ha stora konserter och kända spelmän och berömda predikanter och allt möjligt. Det kan vara gott alltihopa. Men jag hade en svåger, han är hemma hos Herren, och han sa vid flera tillfällen till mig en sak som jag har lagt på mitt hjärta. Han sa: Anders, se till att inte det goda blir det bästas fiende. Jag vill ni ska lägga det på minnet, för ibland så finns det så många i och för sig bra saker som kan vara berättigade och allting sådant. Och det vet ni ju alla som känner mig att jag älskar sång och musik. Det är inte alls frågan om det. Men det viktigaste utav allt, vad är det liksom? Man vill ju ha det som är dyrbarast. Och Jesus, han beskriver det i sina liknelser också. Bland annat när han talar om pärlorna, han som handlade med pärlor. Och det blir så att vill man ha det allra bästa, då får man offra någonting annat. Någonting annat måste ges upp. Vi räcker inte till åt allt. Och jag känner bara att det viktigaste utav allt, vänner, det är att vi finner Jesus som är centrum av allt sammans. Och det handlar ju om våra hjärtan och våra själar, hur det ser ut på insidan. Förkunnare, han säger i Hjelm, någon kanske har talat om honom, han levde på förra första delen av 1900-talet. Låg väl på 60-talet tror jag. Han hade humorn som vapen i förkunnelsen. De frågade honom innan han låg i det militära. Så får det någon kapten där som frågade hur tror du att min själ ser ut? Ja, så mycket som du röker så borde den se ut som en rökt böckling ungefär. Han hade alltid ett snabbt svar i hur den ser ut, när det är en själ. Hur ser det ut på insidan? Jag tänker börja vidröra lite grann det här ämnet. När det gäller vårt andliga välmående. Och för all del vårt själsliga välmående. Vi kommer ju ha en själavårdsdag här den 25. Jag upprepar det här. Glöm inte bort det, för jag tror att det kan bli något väldigt viktigt. Folke Sten, gammal rutinerad pastor i väckelsen, har många år, har arbetat i många år med de här bitarna, och jag har tagit med frimodigheten att bjuda in honom för att komma hit en dag. Då vi ska ta upp det här ämnet, och vi ska på ett särskilt sätt be till Gud för varandra att vi får komma igenom alla de här sakerna som hindrar oss på vägen. Han gör allting nytt. Och vi ska läsa ifrån psalm 147:3 som inledning till det här. Psalm 147:3. Han helar dem som har förkrossade hjärtan och förbinder deras sår. Ska vi lägga till ett ord till från Hesekiel 34:15. Hesekiel 34:15. Ett väldigt allvarligt kapitel där Gud går till rätta med herdarna i Israel. Det var inte vanliga fåraherdar utan de som var ledare i Israel. Där Gud går till rätta på skarpen med de som skulle betjäna människorna. Jag ska själv föra mina får i bet och låta dem vila sig, säger Herren Gud. Det förlorade ska jag söka upp. Och det som gått vilse ska jag föra tillbaka. Det sårade ska jag förbinda. Och det svaga ska jag stärka. Det finns många, många orsaker till sår på insidan. Och jag kan börja i ena änden och börja i mig själv, i vårt eget inre jag. Så är vi inte alltid så särskilt snälla mot oss själva. Och det har med gudsbilden att göra, tror jag. Det för ni vet, det är han som sitter där uppe och alltid ser oss och kan vara nyckfull och straffa oss och ute efter oss och jaga oss. Men så är det inte med Gud. Gud är på ett totalt motsatt sätt. Alltså det är totalt omvänt. Det står att Herrens ögon skåda ner från himlen på människors barn för att se om någon söker honom. Är någon förståndig som söker honom, står det till och med. Det är klokt att söka Gud. Och därför så är det många människor som har jobbit med sig själv. Man ser sin otillräcklighet. Jag läste en pastor, Christian Mölk heter han, jag vet inte om ni känner till honom, väldigt känd och kunnig. Han beskriver den här känslan av hjälplöshet och maktlöshet och den här känslan att vara otillräcklig hela tiden. Man reser upp en massa krav mot sig själv liksom. Jag måste göra. Till slut så drunknar man, en del människor orkar inte med. Jag har sett människor mitt i församlingen. Man går i vägen, som det heter. Av vilken orsak? Ja, det är kraven man ställer på sig själv. Jag har nämnt det vid ett par tillfällen tidigare, att Gud, han skapade oss till levande varelser. Alltså det räcker att vara, så långt gjorde Gud oss, till varelser. Att bara vara. Vårt egenvärde kan vi aldrig, behöver vi aldrig tänka på att erövra. Att bli bättre så att vi ska behaga Gud. Det hör inte hemma i den kristna idén överhuvudtaget. Den kristna kosmologin, alltså som man förstår bilden från, utifrån vilken vi förstår hur sammanhanget fungerar. Men det finns så mycket som dränerar oss på energi. Tänk på en hink, vet ni. Förr hade man ju plåthinkar. Jag vet, vi slapp att bära vatten, men vi hade vatten inomhus, men annars var det ganska omodernt. Men mina anhöriga, de äldre, de hade ofta en brunn på gården, så hade de hinkar. Och de där hängde där året runt, och till slut så rostade hål i hinken. Och man kan känna ibland att man känner sig som en hink med hål i botten. Hur mycket Gud liksom öser in och välsignar, så stannar det liksom inte kvar, va? Och man känner att man måste jaga efter det här hela tiden för att få mera. Och tanken med det jag tänker säga idag, det är inledningen till ett lite större sammanhang. Att vi förstår det, att det är bättre att laga hinken än att det ska spillas ut, att vi ska behöva jaga efter mera välsignelse. Hur mycket välsignelse ska vi ha? Ja, vi ber ju ofta, Gud välsigna oss, och vi välsignar varandra, Gud välsigna dig. Och det är fint, det ska vi göra allihopa. Det finns människor, man reser hela jorden runt för att få så mycket välsignelse som möjligt. Och det är ju kanske någonting att fundera på, vad är välsignelse egentligen för någonting? För det står att han har välsignat oss i Kristus med all den himmelska världens andliga välsignelse. I Kristus så har vi redan all välsignelse. Frågan är om det stannar kvar i hinken eller inte. Det är ju det som är frågan. Och vi kan också känna oss tomma. Som en tom hink. Och det är här vi kommer in på möjligheten att försöka Herren. Att det här som har brustit, det här som har spruckit, det kan bli helat på nytt. Han säger, jag gör allting nytt. Det är inte en reparation det handlar om. Det är inte lite att stoppa igen de värsta hålen och lite färg över. Utan han gör allting nytt. Det finns ett uttryck i Lukas 4 och 18 där Jesus säger så här: Herrens ande är över mig och han har sänt mig för att ge det förtryckta frihet. Herrens ande är över mig. Han har sänt mig för att ge det förtryckta frihet. Det finns ett slags förtryck som vi riktar mot oss själva ibland. På grund av jag kan inte det, och jag har inte utrustning för det. Jag kan inte vittna för människor. Jag kan inte säga någonting om Jesus. Jag kan prata med folk liksom, men jag kan inte säga något om Jesus. Men du ska veta att när Gud får arbeta med oss så händer någonting i oss. Jag tänkte när Jesus ger lärjungarna missionsbefallning att gå ut över hela världen. Det var ingen av dem förmodligen som hade varit utanför Israel definitivt. Och kanske då några mil, få mil Jerusalem fram och tillbaka och lite så här. Hela världen. Det går inte. Det går inte. Vad ska vi göra? Vad ska vi säga? Och hur ska vi prata med folk ens? Och det finns många exempel i Bibeln på det. Det finns i Gamla testamentet när Gud kallar profeterna, så ser du inte den enda som reser sig upp och säger: ja, jag är frivillig. Alla har de ursäkter. Alla har ursäkter. Mose, han sa: ska jag tala inför farao? Det stod tidigare att han är ett trögt målför. Ett intressant ord. Men i grundtexten så betyder det att han stammade. Det var nog inte lätt att komma som budbärare inför farao och stamma. Och så vet ni att den som stammar, om de blir pressade lite grann, så blir det bara värre och värre. Och så kan det bli alldeles fel. Jag hade en kompis en gång, han hade varit i Stockholm och hälsat på. Han stammade väldigt mycket. Och så frågade någon honom då: var har du varit? Jo, jag har varit i Göteborg, sa han. Det var lättare att säga. Det blir någonting helt annat istället. Men andra profeter säger: ja. Jag som har orena läppar och som bor bland ett folk som har orena läppar. Jag är för ung. Det är ju ett vanligt skäl. Jag kan inte tillräckligt mycket ännu. Det är därför Jesus säger till lärjungarna: när den helige ande kommer över ska ni få kraft och bli vittnen. Jag säger, alla vet att jag är pingsten av hela hjärtat och jag har inget problem alls med det här med tungotalet. Men ibland så har det nog blivit så att man för mycket har gett fokus åt tungotalet och för lite när det gäller skälet till att vi skulle bli uppfyllda av heliga ande. Det är inte ett självändamål att tala i tungor, utan vi skulle kunna bli vittnen. Det är ju så, när Gud skickar någon så utrustar han den också. Och han försörjer dem också. Det ser vi både i gamla och i nya testamentet, hur Gud försörjer dem på olika sätt. Paulus, han fick ju arbeta och slita i sitt yrke, han var tältmakare. Han tog inte alltid emot ifrån alla. Han visste om det skulle bli ett problem. Men Gud, han vill ge gåvor åt oss. Han kom, så kom han med gåvor ifrån Gud. Det här med inre helande, det är inte bara för känsliga människor, utan det här är en del av evangeliet. Vi behöver bli hela på insidan. Jag känner inte er allesammans. Någon känner jag lite mera. Vi har ju träffats ett litet tag här nu och man börjar lära känna. Vi är så tacksamma att vi tycker att det är så fantastiskt roligt att vara ibland här i Ronneby. Och vi, när vi åker hit så känns det stor glädje och förväntan. Och vi förväntar oss att Herren vill göra något mitt ibland oss. Och jag känner att jag själv har väldigt stora behov. Gud har fått jobba med mig mycket. Jag ska inte bli allt för personlig, för det här är ju ett bibelstudium och det handlar rimligen mest om Bibeln. Men det finns ju en del erfarenheter också. Men det är inte bara, alltså det finns ju människor som är känsliga och så här. Jag vet en gammal dam som sa en gång till mig att jag kan inte bli en kristen eller komma med i den här kyrkan för jag har så dåliga nerver. Då undrar man, vad tror de liksom att vi håller på med? Då vill man ju säga liksom att nej, välkommen till Jesus, så kanske det blir bättre istället. Men det gäller evangeliet. Det är ju så att många utav oss, vi bär på sår av olika slag. Det kan vara ord som har såtts in i våra liv, som har satt sig, som irriterar och skaver i livet. Relationer är ett vanligt problem. Där man har blivit sargad och sårad. Vi möter ju många idag i våra kyrkor som har genomgått skilsmässa av olika anledningar. Det finns sår och det finns saker och ting på insidan som envist gnager, men som Gud vill att vi ska få uppleva en befrielse ifrån och ett helande ifrån. Jag möter så många som upplever att deras innersta drömmar har krossats på grund av människors ovislighet. Hur man blivit hanterad genom livet. Och så blev det inte som det var tänkt. Men Jesus vill komma nära oss. Och han kom ju inte bara för att ge oss en plats i himlen, utan för att återställa våra hjärtan och våra liv. Att vi kan bli användbara kärl åt honom. Det är meningen. Jag tänker i Bibeln, vi har ett fantastiskt exempel, och det är Josef. Han var yngste sonen i huset. Och Gud talade till Josef och visade honom, han hade drömmar och syner. Och han var så dum så han gick och talade om det för sina bröder. Det kan man ju fundera över ibland, att man ska inte prata allt för mycket om det man upplever i ensamheten med Gud. För det är inte alltid som det blir uppfattat på rätt sätt, så är det ju. Det kan missförstås och på olika sätt hanteras fel. Och de tog ju och buntade ihop dem och slängde honom i brunn. Först tänkte de att döda honom, men så sålde de honom till Egypten som slav. Man tycker han var en gudfruktig kille, en ung kille. Fin på allt sätt, och varför skulle han behöva lida på det sättet? Hamnar han i Egypten och där blir han förtalad utav Potifars hustru där, som försökte få ihop det med honom, och han ställde inte upp på det. Och så hamnar han i fängelse och får sitta där och hade lidande och svårt. Men nu Gud sedan löste upp situationen på ett fantastiskt sätt. Det är ju en spännande berättelse, alltså det är ju ibland... När man läser det här, man har läst det många gånger, jag tycker man upplever något nytt varje gång. Men Gud satte honom till slut i en position där han var näst farao, den högste i Egypten. Genom att det skedde så kom de ju för att köpa säd när det blev svårt i Israel. Och det blev missväxt, så kunde de få köpa, få äta, och han räddade deras liv. Och han visste ju vilka bröderna var och sa ingenting och avslöjade sig inte. Men så kommer den dagen när Josef bestämmer sig för att han ska tala om vem han är. Och då säger han, jag är Josef, er bror. Jag vet inte om han har blivit behandlad på, som Josef blev, om det skulle vara så lätt att säga, jag är er bror. Då blev de väldigt förskräckta och tänkte, Nu är det färdigt med oss allihopa. Men då säger Josef någonting. Ni tänkte ont emot mig, men Gud har tänkt mig det till godo. Tänk att när andra människor tänker ont emot oss, kan Gud tänka till godo. Det finns liksom olika konton här, va? Så Gud, han plussar på i pluskontot. Så det uppväger. Josef, han blev aldrig bitter. Han hade det gott ställt med Gud. Förmodligen hade han blivit mer undervisad än alla de andra bröderna hemma. Jag har själv vuxit upp som den yngste bland 9 barn. Så jag vet ungefär hur det känns att vara minst. Ni vet, det är den som aldrig passar in och inte duger och är alldeles för liten. Och alltihopa det här. Så jag har ibland liksom... När jag läser om Josef så kan jag känna, ja, det finns saker och ting man kan känna igen. Det finns en väg till att uppleva ett helande på alla områden i våra liv. Och det är ofta en process. Det finns en del nycklar att komma in i en sådan process. Det var en som blev frälst borta i Rödeby när vi var där. Hans fru liksom hade mött Jesus i ungdomen, men och blivit döpt och kommit med i församlingen, men som hade gift sig med en utomstående, och då fick man inte vara med i församlingen för. Lite märkligt hanterande egentligen, när människor som mest egentligen behöver församlingen så fick de inte vara med. Vi kan ha synpunkter på det. Men man gjorde det man trodde var rätt då. Och Alltså, det är ju det här att det är en process som pågår. För den här mannen följde med sin fru varje gång det var möte och allting sånt där, och det tog ett tag. Och så pratade han med mig och så sa han, Andersson, jag är på väg, sa han, men ser du, det pågår en process inom mig. Jag vill inte göra det här därför att min fru är övertygad kristen. Ingen ska kunna komma och säga efter att jag bara följer efter min fru att hon har lurat mig. Utan jag vill kunna känna att det här gör jag av hela hjärtat. Jag tycker det var så uppmuntrande och fint. Nu är han hemma hos helgen. Och hans fru också för den delen. Det tog inte så lång tid emellan. Var äldre vänner. En process som pågår. Den första delen i den är ju nästan alltid att våga säga till Gud vad det är för någonting som gör ont. Att lokalisera var det sitter någonstans. Han kan hela det som vi själva är ärliga med. Det är ju så här när vi kommer inför Gud. Många gånger gör vi det väldigt slarvigt. Inte minst på grund av tidsbrist i våra dagar. För då kunde man bara bedja och fasta i flera dagar. Man hade bönenätter, det var inte ovanligt att man hade. Det var knäbönemöten på den tiden. Och kanske ni var med på den tiden också, när det begav sig. När man bad så det stod härliga till. Jag vet i Karlskrona när jag gick med pappa, jag var liten och jag höll honom i handen. Och ni som vet var Pingstkyrkan ligger i Karlskrona, så är det ju Håglands park emellan. Så på andra sidan parken, då började man kunna höra hur man ropade och bad till Gud. För det var ett gäng som redan hade satt igång. De hade tid för Gud. Fantastiskt, fantastiskt. Men man måste vara ärlig inför Gud. Och det andra är att kunna släppa det som binder oss vid det förflutna. Att släppa och säga hitintills, men inte längre. Att sätta en gräns. Jag talar ofta med människor som har väldigt svår bakgrund. Jag har en kille som jag tänker på särskilt mycket. Jag tror vi har träffats nu i säkert 20 år. Det är mer än det till och med. Och det har gått igenom en lång, lång, lång process. Man kan säga att det börjar med att han är autistisk. Vilket i sig är en börda att bära. Men sen var det ett särskilt kärlekslöst hem också. Där pappan misshandlade både sin fru och barnen. Och det var mängder av svårigheter. Det var fattigt och det var eländigt. Och sen uppe till slut på alltihopa det här så går mamman och tar livet av sig. Det läggs liksom börda på börda som bara staplas på. Jag kan säga idag är han en hel människa med ett fast arbete i skolan. Och alla berömmer honom för hans sätt att kunna hantera det här med barn. Ni vet, det är inte lätt i skolan idag. Är någon som är lärare? Ja, det vet du. Det är inte enkelt alltså att hantera. Och man är otroligt begränsad i möjligheten att försöka. Och att försöka åtgärda någonting så kan man drabbas av stora svårigheter. Men jag hör hur hans kollegor säger då att han är den enda som kan hantera det här. Så motgångarna, det blir den tillgång i kunskap och erfarenhet som gör att han förstår det ingen annan förstår. Jag tycker det är gripande. Sen finns det svårigheter i alla fall. Men Gud har hjälpt igenom. Jag måste berätta det också. Det är ju så att han gifte sig och det var, fungerade inte alls. Det blev, ja, det började inte rätt och då är det inte lätt att få rättssidan på saker och ting. Och det byggdes upp här genom oförstånd, en väldigt stor skuld. Och jag har ju hållit före det här att Gud kan hjälpa oss också med sådana saker. Fast jag ska nog säga att jag tvivlade nog allt emellanåt liksom. Och det handlade om flera hundratusen kronor. Då visade sig att hans biologiska pappa var egentligen från Grekland. Han var grek. Och så dog han och då fick han ett arv så han kunde lösa ut alla de här skulderna. Så hur många har varit med om något sådant? Det är ju ett verkligt... Jag sa det till honom att tänk att Gud har varit med hela tiden från det att du blev till. Och din historia som i stort sett är ett enda stort svart hål blir ändå till slut en välsignelse och till nytta. Och när han insåg det då bröt jublet loss. Visst är det fantastiskt? Det är så Gud handlar. Vi kan tycka att just nu så är vi ensamma. Men Gud har varit med oss hela tiden bakåt. Att släppa det som binder oss vid det förflutna. Det handlar inte om att ursäkta något som har varit fel. Vi ska inte blanda ihop de här begreppen. Ibland kan vi tänka liksom att ja, vi förlåter för att ursäkta någon som har gjort någonting som är fel. Det är inte alls det handlar om. Det är något helt annat. Utan det handlar om att komma dit i livet. Att jag kan se på någonting som har hänt och tänka, jag är fri ifrån detta. Jag behöver inte tänka på detta. En gammal predikant, pastor, han blev väldigt berömd för han bad till Gud för sjuka Georg Gustafsson. Han var från Värnamo egentligen. Jag tror att det är 11 000 brev och dokument som visar hur Gud har gripit in i omöjliga saker och helat människor. Men han gav oss ett råd. Vi lyssnade till honom och blev undervisade på bibelskolor och annat som vi har varit. Där sa han, sätt upp en rullgardin bakom dig och sen måla den med Jesu blod. Varje gång du frestas att se dig om så kommer du att se Jesu blod. Det finns ett försoningsblod som har strukit ut all vår skuld. Det handlar om att bli fri. Och så är det här med sanningen. En ung flicka sa en gång, hon skulle vittna, ni vet, när man är ung och ska vittna och så här, är det inte alltid så lätt att hålla tungan i styr. Det kan bli lite fel. Och så sa hon så här, när djävulen talar sanning så ljuger han. Och så är det. Samma ord kan bli en lögn om det kommer från en lögnaktig mun. När djävulen talar sanning så ljuger han. Här behöver vi, tror jag, lite till mans för att uppleva. Jag känner det emellanåt och om igen för att uppleva Guds nåd på det här området. När fienden kommer och angriper oss med sina sanningar om oss. Vem jag är. Vad jag har gjort. Du vet, det är egentligen de områdena du läser i Matteus evangelium om när Jesus blir frestad, så ser du på vilka områden Jesus blev frestad. Så kommer du att finna att det är likadant fortfarande idag när han angriper oss. Han sa till Jesus, om du är Guds son. Om du är Guds son. När han var hungrig så kan du förvandla dessa stenar till bröd. Han använde ju Bibeln också naturligtvis och citerar Bibeln. Fiendens angrepp går ut på att ifrågasätta. att vi är Guds barn. Han ifrågasätter att vi är Guds barn. Trots att han inte har rätt till det. Det gäller att låta Guds ord ersätta lögnerna som vi har trott på, som kommer från djävulen. Och det handlar om oss själva och det handlar om vem Gud är. Vi kommer alltid att bli ifrågasatta. Det här kommer inte att innebära att vi aldrig mer blir sårade eller träffade. Men vi kan lämna det bakom oss och gå vidare. Gud själv blev ifrågasatt den allra första tiden på den här jorden, när han kom till Adam och Eva, den gamla ormen. Och det är två uttryck, och du hör dem nästan dagligen och läser i tidningarna. Skulle Gud ha sagt och skulle Gud ha menat? Man ifrågasätter vad Gud har sagt och man ifrågasätter vad Gud menar. Det är därför vi får så många teologer som granskar allt det finliret liksom i alltihopa det här. Men Guds ord är egentligen väldigt, Gud är väldigt tydlig när han talar. Och när Gud säger någonting, då menar han vad han har sagt. Han menar vad han har sagt. Kolosserbrevet 2:14. Han, Jesus, har nämligen utplånat den handskrift som genom sina stadgar anklagade oss och låg oss i vägen. Den har han skaffat undan genom att nagla den fast vid korset. Vad är det för handskrift? Jo, det är lagen. Lagen räddar ingen människa. Lagen kan inte frälsa oss. Ingen människa kan hålla lagen. Det lagen inte kunde åstadkomma, står det, i att den var försvagad genom köttet, det gjorde Gud när han lät sin son dö i syndig köttgestalt. Lagen är som spegeln. Du kan använda en spegel och titta hur saker och ting ser ut. Men ska du kamma dig så kan du inte använda spegeln. Då behöver du en kam. Behöver du någonting annat. Ibland kan vi behöva en backspegel också. Och titta bakåt. Men när vi tittar bakåt som Guds barn så får vi se att Gud har följt oss genom hela livet. Steg för steg. Det finns något man skulle kunna kalla för andligt självskadebeteende idag. Där det finns förkunnelse som går ut på att människor ska ifrågasätta om det står riktigt rätt till med Gud. Ni har säkert mött det i olika sammanhang. Alltså man får människor att känna sig osäkra liksom på sin situation. Och jag vill mena att det är inte det som är vår uppgift, att få människor att känna sig osäkra och tvivla på vad Gud har sagt. Utan det är tvärtom, att människor ska få känna trygghet i sina hjärtan. Jag är ett Guds barn. Vad säger det som säger det? Jo, det säger Guds ord att åt alla dem som tog emot honom gav han makt att bli Guds barn. Åt dem som tror på hans namn. Makt att bli Guds barn. Det ordet betyder också fullmakt. Det är ett juridiskt dokument. Och den handskrift som genom sina stadgar anklagade oss och låg oss i vägen, den har han spikat upp på korsets trä. Och han betalade priset för din och min frälsning. Ifrågasätt aldrig din frälsning. Ifrågasätt aldrig din frälsning. Man kan inte vara mer eller mindre frälst. Man kan inte det. Jag är barn till mina föräldrar. Och själv har vi två barn. De kommer att vara våra barn. Oavsett hur det inte ser ut så kommer de att vara våra barn. Och här måste vi lära oss skillnad på två saker. Det ena Det är vår identitet. Det talade vi om i söndags. Vår identitet, vem jag är. Jo, jag är son till mina föräldrar. Det finns papper på det. Jag kan bevisa det. Nu behöver man inte gå till, vad heter det, pastorsexpeditionen, utan nu är det skattemyndigheten av någon anledning som har tagit över. Därför har jag papper på vem jag är. Det är juridiskt giltigt. Men det andra, det är gemenskapen. Man kan sakna gemenskapen, man kan lämna en kristen gemenskap. Men det innebär inte att Gud har slutat att söka efter den människan. För Gud, han kommer att fortsätta att söka tills dess att han finner vederbörande. Och det var det vi läste om alldeles i början här. Jag ska själv föra mina får i bet och låta dem vila sig, säger Herren. Det förlorade ska jag söka upp. Och det som har gått vilse ska jag föra tillbaka. Sådan är den Gud jag tror på. Sådan är han. Sådan är han. Till sist. Får jag bara citera Efeserbrevet 7:1. Efeserbrevet 1:7-8. Det är fantastiskt, Efeserbrevet, att läsa. Gör det ofta, och jag gör det själv. Jag upptäckte, kan jag säga en gång, jag skulle hålla ett bibelstudium ute i Bolivia över Efeserbrevet, och vi kom inte längre på en vecka än till första kapitlet. För det började hända saker och ting. När människor upptäckte vem man är i Kristus och vad vi har i Kristus, så började det flöda över, så vi fick lägga ner allting annat, och så blev det bönemöte och det blev jubel och lovsång. I honom är vi friköpta genom hans blod och har förlåtelse för våra synder på grund av den rika nåd som han låtit flöda över oss med all vishet och insikt. Glöm aldrig detta, vänner. Helande betyder att vi inte, att vi aldrig mer kommer att bli sårade. Det ska vi komma ihåg. Men vi får leva ett liv där inte gamla sår längre styr våra beslut, våra relationer och vår tro. Att vi kan stå fast och hålla fast. Det är någonting fast att stå på. Vi behöver en fastare grund än bara det vi känner. Vi kommer in på detta senare. Vid ett annat tillfälle också, när det gäller skillnaden mellan ande och själen. Det är nämligen så att Gud, han kommunicerar med vår ande. Och ibland så är själen och anden i otakt. Och vi tycker att det känns inte så. Det känns inte. Man pratar, alla människor pratar om det, känner sig. Det som känns rätt för dig, det ska du göra. Ska vi gå efter våra känslor, så kan det lura oss precis vad som helst. Det håller inte. Vi behöver något mycket fastare att stå på. Och det är tron. Fast övertygelse. Om det som man inte ser. Jag vet på vem jag tror, säger Paulus. Och det här är nödvändigt för att vi ska kunna älska utan rädsla. Jag möter ibland människor som har blivit sårade av olika skäl. På grund av dåliga relationer. Det inte har fungerat och på annat sätt. Och så vågar man sig inte på något som liknar kärlek igen. Av rädsla för att bli bedragen eller sårad igen. Så backar man undan och missar viktiga saker i livet. Men det är också för att vi ska kunna tjäna utan att drivas av bekräftelsebehov. Det finns många bitar som ni hör här som man behöver stenar och vända på. Bekräftelsebehov. Det finns människor, vet ni, som har otroligt stort behov av bekräftelse. Skulle man missa och hälsa liksom en gång, så säger man, ja, nej, Anders, han hälsar inte på mig längre nu. Måste liksom alla måste hela tiden bekräfta och alla måste hålla med. Och det blir väldigt jobbigt. Det blir spänt. Det blir jobbig atmosfär och allting sånt där. men de behöver få uppleva ett Herrens helande också. Men det är också att vi ska komma vidare utan att vara fast i det som har varit. Det som har varit, det förgångna, det har just den fördelen att det kommer inte tillbaka. Det är bakom. Vi har en framtid. Jag tycker om det här ordet. Idag är första dagen på resten av ditt liv. Visst är det fantastiskt? Om någon är i Kristus så är han en ny skapelse. Det gamla är förbi. Något nytt har kommit. Ska vi be tillsammans? Halleluja. Herre, jag tackar dig för att du ser varje sorg och varje smärta i våra hjärtan. Vi bjuder in dig att komma med ditt ljus och din kärlek i de områden av vårt liv vi har försökt att gömma och dölja. Hjälp oss att förlåta där det behövs, Herre. Och framförallt att ta emot din sanning och leva som helade barn i din familj. Tack att ett ödmjukt och förkrossat hjärta, Herre, förskjuter du inte. Och du har sagt att aldrig ska någon kunna rycka dem ur min hand. Herre, vi ber dig om tider där du ska föra dina får ut på bete, Herre. Ett rikt bete, Herre, som gör att vi får växa, Herre. Jesus, som gör att vi förändras i vår attityd till oss själva och till varandra. Kom med helande, Herre. Låt oss få dricka ur de djupa källorna, Herre. Källor av liv och kunskap, Herre. Helande och läkedom. Tack att det flödar fram en ström av hälsa ur dina sår idag, Herre. Du är densamma från evighet till evighet. Och därför överlåter vi oss åt din omsorg, Herre. Jesus, som någon just ikväll känner att det bränner till i hjärtat, Herre, så är du extra nära. Tack Jesus att du vill komma med en process av läkande och helande, Herre, till både ande, själ och kropp. Jag ber dig i Jesu Kristi namn. Amen.
Tack Jesus.
Amen. Halleluja.
Tack Jesus. Tack för oss att du är oändlig genom. Tack Jesus.
Känns det var det här?
Ja.